En som levde i advent var den åldrade aposteln Johannes. I sin ungdom så hade han varit med på berget när Jesus återvände till Fadern med löftet att komma tillbaka. Och sen den dagen har Johannes levt ett långt liv. Han har varit ju runt 90 år. Han har levt ett långt liv i mästarens tjänst och han har väntat och väntat och väntat på återkomsten, återseendet. Han har väntat på riket annorlunda. Och nu sitter han som fånge på en ödslig ö långt ut i havet. Hans brott är att han har förkunnat en annan kung än kejsaren och ett annat rike än den romerska. Den unga kristna församlingen var i sanningen väntande skara. De väntade Jesus snara återkomst. Men mästaren dröjde. Och istället för omedelbar befrielse så blev Jesu lärjungar utsatta för grymma förföljelser. Historieskrivaren Tacitus, han berättar till exempel om hur kejsar Nero år 64 gav de kristna skulden för en brand i Rom som han själv hade anlagt. Och sen, som straff sen för det här påstådda brottet, så blev en del av de kristna korsfästa. Andra syddes in i säckar som fick tjäna som facklor på kejsarens fester. Det där riket som omger Johannes, det är den makten som har provocerats av hans förkunnelse om Herren Jesus, den vapenlöse kungen. En dag i fångenskapen så kommer Guds ande över Johannes och han får se som på film sånt som sker under ytan i hans egen tid, men också sånt som hör framtiden till. Och de här båda perspektiven, nutid och framtid, vävs in i varandra. Och när vi idag läser hans syner i det som blev Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken, så är det inte alltid så enkelt att skilja det ena från det andra. Därför är Uppenbarelseboken en extremt svårtolkad bok. Men en sak är i varje fall glasklar. Och det är hur världsdramat kommer att sluta. Fyra gånger i Uppenbarelseboken, varav tre på Bibelns sista blad, ger Jesus det här adventslöftet: jag kommer snart. Första gången orden uttalas är i kapitel 3, där den ursprungliga adressaten är församlingen i Philadelphia. Och Jesus säger där i vers 10 och 11: eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart, håll fast det du har så att ingen tar din krona. De återstående tre gångerna finns alla i kapitel 22, först i vers 7, där vi också uppmanas att ta vara på de profetiska orden i boken. Och så tredje gången är i vers 12, och där åtföljs löftet av en presentation där Jesus säger: jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Han som ska komma är Gud och människa. Han är början och slutet och märkligt nog också Davids son. Han är den första och den sista och han är barnet som blev fött för att regera på Davids tron till evig tid. Han är kungen som kommer med Guds rike. Han är den strålande morgonstjärnan som låter en ny dag gry över en värld där mörkret tätnar allt mer. Det lyser från Jesus in i våra liv och in i vår värld. Det lyste också från Jesus in i det mörkret som omgav Johannes. Rakt in i mörker och förvirring lyser hoppet om honom som kom och som kommer och som ska komma. Jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Det var verserna 13 och 16. Och sen i vers 17 så kommer svaret från dem som har hört och lyssnat med sina hjärtan. Och deras svar består av ett enda ord som rymmer en värld av längtan. Och ordet är kom. Kan du känna igen dig i det? Hur bönen ibland kan bli till ett enda stort kom. Kom Jesus. Ett koncentrat av längtan. Ett rop som tilltar i takt med det tätnande mörkret. Och i takt med vår växande törst efter hans närvaro. Här är vers 17 i sin helhet. Anden och bruden, som ju är församlingen, säger kom. Och den som hör det ska säga kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten. Här finns ett kom i båda riktningarna. Den som i sitt eget inre lyssnat in andens rop, som ju också är församlingens innersta bön, den människan stämmer in i ropet efter Jesus och rör sig i riktning mot honom, i riktning mot källan. Den som har hört hur Gud själv ropar av längtan, den människan drivs av sin törst och kommer till honom för att dricka. Jag tänker mig att det här ropet, andens rop, att det är det som gudslängtaren och skomakaren och brevskrivaren Hjalmar Ekström någon gång på 30- eller 40-talet kallade för silvertonen. Det finns en silverton i världen. Det där spröda, skygga men ändå intensiva lockropet från Gud själv. Det som kan så lätt överröstas av allt brus som omger oss. Och ännu mer av det brus som finns inom oss. Om jag skulle önska något inför det nya kyrkoåret så är det att jag skulle bli mer lyhörd för silvertonen, att höra Guds kom. Kom till källan. Kom Jesus. Det där ropet som besvaras när Jesus i vers 20 för fjärde gången uttalar löftet: ja, jag kommer snart. Och den som lyssnar svarar än en gång: amen, kom Herre Jesus. Alltså, må så ske, kom Herre Jesus. Det är ropet från dem som törstar. På Bibelns sista blad, eller näst sista i en del biblar, finns också en av de riktigt ljusstarka framtidsscenerna som Gud ger till fången på Patmos. Och det här är i skarpaste kontrast till det omgivande mörkret, det som Johannes befinner sig i. Där lyser hoppet om Guds eviga rike. Och det här är orden från de första verserna i Uppenbarelseboken 22. Och han, det vill säga en ängel, visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd. som bär frukt 12 gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud ska lysa över dem. De här bilderna är laddade av mening från Gamla testamentet. Floden, vattnet, lammet, träden, bladen, ansiktet, ljuset. Livsfloden och livsträden känner vi igen både från paradisskildringen i Första Mosebok 2 och från visionen av det nya templet och tempelkällan i Hesekiel 47. Och kanske är det samma ängel som guidar Hesekiel och Johannes, för det är väldigt mycket i alla fall i deras upplevelser som liknar varandra. Men hos Johannes står det klart att det är Kristus som fullbordar det Gud har lovat. Johannes nämner till exempel i slutet av kapitel 21 att han såg inget tempel i den nya staden. Det är för att Gud själv och lammet är templet. Och den tolkningsnyckeln kan vi ta med oss när vi läser också Hesekiel. Och vi ska inte läsa den nu, men bara påminna lite grann om den vision han fick av tempelkällan. Hesekiel berättar i kapitel 47 om att han blir förd till templets ingång. Och han står där och han ser hur vatten tränger fram under tröskeln. Och hur det här vattnet rinner vidare mot öster. Och det blir en ström som djupnar allt mer till dess han själv tappar fotfästet. Och så småningom flyter den här floden ut i döda havet. Och det som sker då är att det här friska, levande vattnet från templet, det förvandlar det salta, odrickbara, otjänliga vattnet så att det blir friskt och levande igen. En underbar beskrivning på Guds ande när han får komma till våra liv. I vers 9 säger ängeln till Hesekiel, där detta vatten rinner ut blir allt vatten friskt. Där floden rinner ut kan allt leva. Vilken underbar bild och sanning. Där Guds ande får rinna fram, där kan allt leva. Och Hesekiel, han får se hur vattnet blir fullt av fisk. Och han ser hur det grönskar längs flodens stränder. Han ser hur träden står tätt på båda sidor och träden är fulla av frukt som ger mättnad och löv som ger läkedom. Vårt tempel är Gud själv och lammet, och vattnet som bryter fram är andens källa. Och var kommer den ifrån? Jo, den kommer från den sargade Kristus. Han är källan som förvandlar det bittra och salta och ger liv åt den som törstar. Och när han ropar kom, då är det ett rop ur djupet av hans egen längtan, som är en längtan efter dig och mig. Och han ropar för att väcka vår törst, så som han gjorde en gång i templet i Jerusalem, som Johannes berättar om i kapitel 7. Jesus står där i templet och ropar Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Och Johannes tillägger att det var om anden han talade. Anden som kom till oss som faderns gåva på grund av Jesu död och uppståndelse. Och när det ropet, Jesu rop och andens rop, får röra vid min törst, då får jag svara med mitt rop: kom helige ande, kom Herre Jesus. Vi ska be med orden från en bön som har hållit i 800 år ungefär. Och jag tror den kommer att hålla. Det är ett bönerop, ett kom. Och egentligen är det en pingstbön. Men bönen om helig ande behöver vi be inte bara vid pingst, när det spritter av liv i naturen, utan lika mycket i advent, när frost och kyla breder ut sig. Så låt oss be. Kom, Guds egen andedräkt. Kom, du rena, varma fläkt av Guds rikes ljuvlighet. Kom och fyll vår fattigdom. Kom med all din rikedom. Kom och lys vår vilsenhet. Gjut ditt mod i rädda bröst. Bo i oss och var vår tröst. Bli vår värme, bli vårt stöd. Vilan när vår nöd blir lång. Frihet mitt i livets tvång. Svalka mitt i smärtans glöd. Ande, salighetens ljus. Gläd vårt hjärta med ditt rus. Bli dess tysta jubelskri. Utan dig är allting dött. Åldrat, kraftlöst, tomt och trött under tidens tyranni. Tvätta rent det fläckade, vät med dagg det torkade, läk vår oros djupa sår. Väck till liv det domnade, värm ur död det stelnade, samla dem som vilsna går. Kom med enhet, kom med frid. Gör vår tid till hoppets tid. Andas i vår längtans bön. Gör oss visa av ditt råd. Gör oss goda av din nåd. Ge oss härlighetens lön. Herre Jesus, kom.